Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes. Without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Palmemordet. Historien om ett band, del 4.
Sveriges statsminister Olof Palme är död.
90
000. Ja, det är mord på Sveavägen.
Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
Mordvapnet. Med säkerhet i en Smith & Wesson, en revolver kaliber .357.
Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har inte varit. Varför ska jag?
Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock.
Välkomna till podden Palmemordet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Om du hellre vill göra en engångsdonation, ja, då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi återvända till turerna kring LAC-banden och också till de osäkerheter som råder vad gäller tid för larm och liknande. För i 3 tidigare avsnitt har vi gått igenom inspelningarna från Länsalarmeringscentralen, det så kallade LAC-bandet, och dessutom sett vad de anställda på LAC haft att säga om det. Idag ska vi alltså fortsätta gräva vidare i det här ämnet. Som vanligt är den huvudsakliga källan i dagens avsnitt Kari och Pertti Puotiainens fantastiska bok Inuti labyrinten samt juristkommissionens rapport. Ni minns kanske Mauricio Vigil som i förra avsnittet gjorde en teknisk undersökning av bandet och kom fram till att det skulle kunna ha varit manipulerat. Ni kan höra mer om det i avsnitt 3 i den här serien. LACs larmchef Lars Karlsand menade då att detta var omöjligt då dataloggarna av samtalen skulle röja ett sådant förfarande, citat. Skulle fröken Ur ha förfalskats på en kopia vi gjorde här åt polisen skulle också vårt dataloggsystem varit förfalskat och det betraktar jag som helt omöjligt. Tyvärr finns dataloggarna ej kvar. Slutcitat. Här berättar inte Karlsand att LAC bara registrerar vissa samtal, nämligen de inkommande, i sina system. Så loggen hade bara kunnat användas för att styrka tiden för ett fåtal samtal, nämligen samtal 1, 2, 5 och 10. Detta framgår av Jan Lenninges rapport om banden. Bröderna Puotiainen påtalade då för Karlsand att det är just så att bara vissa samtal registreras. Men Karlsand har en annan uppfattning, citat. Alla åtgärder som skrivs in på terminal registreras, till exempel när ambulans larmas ut, slutcitat. Om man förutsätter att författarna och Karlsand pratar om samma sak, vilket kanske inte ska tas för givet med tanke på att Karlsand tycks mena loggar över ingripanden, så uppstår frågan hur detta kan gå ihop. Om det är ambulansloggen som avses så har vi tidigare fått reda på att den var bränd. Men Karlsand gör ett viktigt tillägg här, citat. Ja, originalet har ju gått till bränning men jag har ju mina kopior här, slutcitat. Ett besked som onekligen är lite märkligt med tanke på att Karlsand 3 månader tidigare sagt att citat ambulansloggen skickats till bränning med månadstransporten maj 87, slutcitat. Hur kommer det sig att Karlsand har kopior på loggarna? Är det ens lagligt, frågar sig författarna. Det finns ju ett JK-beslut på att loggarna ska förstöras efter 14 månader. Det är inte svårt att se ett samband mellan de först försvunna, sedan brända, sedan återuppståndna eller C-banden och ambulansloggarna som tydligen genomgått samma metamorfos. Och att myndigheter använder sig av begreppet att saker förstörts, lagts ner eller liknande är något som finns än i våra dagar. Nu kommer en liten utläggning om ett gräv jag gjorde åt en annan podd, men ni kommer att få se att det har en viss bäring. Och ni får säga till om jag inte får göra såna här utläggningar. Under 2023 granskade jag Karlskrona kommuns hantering av en offentlig upphandling. Ett nytt företag på marknaden hade vunnit upphandlingen att under 4 år köra matleveranser från kommunens storkök till äldreboenden. Detta innebar att det lokala bolag som tidigare haft körningarna fick säga upp ungefär 75% av sin personal, då man ju hade förlorat upphandlingen. Men helt plötsligt plockar kommunen bort en del av det nya företagets körning och tilldelar detta till den tidigare leverantören. Detta strider mot lagen om offentlig upphandling, men upphandlingschefen vill inte svara på frågor. Precis som i fallet med LAC-banden och ambulansloggarna var det viktigt för kommunen att säga att man lagt ner en tur som senare återuppstått med det tidigare körande bolaget som leverantör. För hade man sagt att turen helt enkelt var flyttad hade man på ett flagrant sätt brutit mot lagen. Då var det lättare att säga att turen hade dött och likt Jesus återuppstått på tredje dagen. Allt det här kan ni höra mer om i Tänk om special, kommunen, upphandlingen och sanningen. Och anledningen till att jag nämner detta är alltså att nästan 40 år efter Palmemordet använde myndigheter fortfarande samma trick för att vilseleda granskare. Hur som helst, som ni ser är historien både om LAC-bandet och ambulansloggarna snåriga och komplicerade. Men vi kan konstatera att båda senare kom upp till ytan. LAC-bandet har ni ju hört i sin helhet här i podden och ambulansloggarna finns numera sökbara på internet. Men LAC-banden väcker ibland fler frågor än de besvarar. Till exempel hörde ni i tidigare avsnitt att en av uttiderna för ambulansen blev felaktig när LAC skulle ge denna till sjukvårdarna. För att förstå vilka motsättningar som finns vad gäller tider och annat måste vi först känna till polisens officiella tider. Dessa finns i lite olika versioner beroende på vem och när man frågat eller hur man tolkat svaren. Men låt oss börja med den kronologi som upprättades på mordnatten på polisens sambandscentral SBC. Det här protokollet finns på sidan 848 i första upplagan andra tryckningen av Inuti labyrinten. Det här är alltså ett dokument som är upprättat lördagen den 28 februari 23:23 enligt protokollet. Men som vi vet var det en fredag som Palme sköts. Det här kan man nog misstänka ha en naturlig förklaring. I och med att protokollet sträcker sig över midnatt och att det alltså hade hunnit bli lördag då. På samma sätt har man skrivit att det var den 23 februari för att sedan stryka över det och skriva den 28, alltså det korrekta datumet. I protokollet står det att anledningen är dödsskjutning av statsminister Olof Palme. Den centrala ledningen bestod av Velander, Sandström och Berggren enligt samma dokument. Protokollförare var Brolund och Söderqvist. Velander är Gösta Velander, biträdande länspolismästare i Stockholm. Som ni vet var Hans Holmér iväg för att åka Vasaloppet. Sandström är såklart Sune Sandström, då chef för ordningspolisen. Slutligen avser Berggren Werner Berggren, operativ chef på polisens sambandscentral. I protokollet finns två spalter där den ena anger klockslag och den andra citat beslut, åtgärder, direktiv, anropsnummer med mera slutcitat. Så följande är alltså direkta citat från protokollet. Citat. 23:23. Inkom att skjutning skett i korsningen Tunnelgatan Sveavägen. En man sprungit från platsen, dunjacka och keps. Kommentar. Här följer sedan en lista över vilka polisbilar som kallades ut, men det ska vi gå igenom senare. Slutkommentar. 23:29. Räckv ambulans till Sabb, alltså rekvirerade ambulans till Sabbatsberg. 23:44. LAC meddelar att den skjutne är Olof Palme, svårt skadad. 23:44. KCV meddelade. Kommentar, jag hittar inte just nu vad KCB betyder, men jag vill minnas sedan tidigare att det är något i stil med kriminalens centralvakt, slutkommentar. Tekn rekv, alltså tekniker rekvirerade. 23:48, VD1-jouren meddelade, alltså vaktdistrikt 1. 23:50, jourhav polischef Hansén underrättad. 23:57, Sveavägen Frejgatan 1, personkontroll 14:70. 23:58, Humlegården genomsökt 21:50. Kommentar, det senare är alltså patrullnumret och inte tiden. Slutkommentar. Restaurangerna Birger Jarlsgatan genomsökta. 00:00, Sune Sandström meddelad, på väg. Birger Jarlsgatan 29, personkontroll 12:27. Kungsgatan 5, fastigheten genomsöks. 00:03, då Claes Wallin Sabbatsbergs sjukhus konstaterade dödsfall. Slutcitat. Så långt alltså polisens egna anteckningar om vad som hände, som kan läggas in till LAC-bandet ni redan hört. Men för att kronologin ska bli heltäckande måste vi också gå till juristkommissionens rapport. Och varför är det då så viktigt med en kronologi, kanske ni undrar? Jo, här är faktiskt både bröderna Puutiainen och juristkommissionen överens. Det enda sättet att få en heltäckande bild av vad som hände är att sammanställa när det hände. Därför ska vi se hur kommissionen ser på tiderna. Notera att det kan förekomma felaktigheter här som senare tillrättalagts. Rapporten skrevs trots allt 1987. Jag har försökt att sammanfatta kronologin och stolpa upp den i tidsordning, så det här är alltså inte alltid direkta citat från juristkommissionen. Cirka 20:40. Makarna Palme lämnar sin bostad för att gå på bio. Livvakterna har fått besked att de inte behövs mer under dagen, kvällen. Cirka 23:00. Filmen slutar. Makarna skiljs från sonen och dennes flickvän och börjar promenera hemåt. 23:21. Makarna Palme beskjuts. Olof Palme träffas av ett skott i ryggen och Lisbeth Palme får en ytlig skada på ryggen. Fortsättningsvis går vi över till vad juristkommissionen rapporterar om de första 12 timmarna efter dådet. Där det finns en exakt tid kommer jag att ange det, annars säger jag det intervall som kommissionen angett. 23:21. Ett vittne larmar SOS från sin biltelefon. Samtalet kopplas till polisens sambandscentral SBC, men besvaras som bekant inte. 23:23. En taxichaufför ber sin växel larma 90 000, den tidens 112. SBC registrerar skottlossningen i ett IM, ett så kallat ingripande meddelande, klockan 23:23. Två piketgrupper sänds till platsen. 23:24. Telefonisten på Järfälla Taxi ringer och frågar om man fått larm om skottlossningen. Vid samma tid får TT, tidningarnas telegrambyrå, en uppgift från LAC om att det förekommit skottlossning på Tunnelgatan Sveavägen. cirka 23:24 till 23:26. En polispatrull under befäl av Gösta Söderström befinner sig på Kungsgatan då den hejdas av en man som hört larmet i taxiradion. Patrullen åker till Tunnelgatan. De är de första polismännen på plats. Efter den första patrullens ankomst kommer en av piketgrupperna. Vittnen anger att gärningsmannen har försvunnit längs Tunnelgatan i riktning mot Luntmakargatan. Ett av vittnena har sprungit efter. Två patruller med två polismän i varje sänds ut för att söka efter gärningsmannen. SBC underrättas om att gärningsmannen flytt och sänder ut ett radiomeddelande om det. Ytterligare en piketgrupp kommer till platsen strax efter. Polismännen tar upp vittnesuppgifter och försöker få fram ett signalement på gärningsmannen. Signalementsuppgifterna meddelas till SBC som vidarebefordrar dem per radio. 23:26. Vittnessamtalet som har vidarekopplats av LAC når SBC. I SBC avdelas två inspektörer för ärendet. Protokollföring påbörjas. Vakthavande kommissarien Hans Kotschi informeras. Runt samma tid talar Gösta Söderström med en kvinna som han uppfattar som den skjutnes hustru. Han får klart för sig att hon är Lisbeth Palme och att den skjutne är Olof Palme. Vid ungefär samma tid passerar en ambulans brottsplatsen. Den stannar och tar hand om Olof Palme och kör honom och Lisbeth till Sabbatsbergs sjukhus. Omkring 23:30. Söderström meddelar att det är statsministern som är skjuten. Runt samma tid läggs radiotrafiken över på en särskild kanal. I samma veva spärras brottsplatsen av med plastband. Söderström godkänner avspärrningen. En av piketgrupperna får ansvar att bevaka brottsplatsen. Fortsatt runt 23:30. En journalist ringer upp pressekreteraren i statsrådsberedningen Kjell Lindström och berättar att Olof Palme skjutits. Andra journalister ringer omedelbart därefter och meddelar samma sak. Cirka 23:35. SBC sänder en polispatrull under befäl av kommissarie Åke Rimborn till Sabbatsberg. En av de kommissarier som tillsammans med Söderström finns på brottsplatsen lämnar denna och åker till Sabbatsberg. Ett tiotal polispatruller deltar i sökandet efter gärningsmannen i området närmast brottsplatsen. 23:36. En hundpatrull beordras till brottsplatsen. Eftersökning med hund bedöms dock utsiktslös eftersom så många personer rört sig kring brottsplatsen. 23:40. En tipsare ringer till TT och berättar att den skjutne är Olof Palme. TT försöker genom kontakter med SBC och regeringskansliet få detta bekräftat. Vid samma tid meddelar LAC SBC att det är Palme som är skjuten. Runt samma klockslag ringer en journalist som fått tips om att den skjutna är Olof Palme till sambandscentralen på Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning. Radiooperatören känner inte till händelsen. Lindström tar kontakt med en av Palmes livvakter och frågar vad Palme skulle göra på kvällen. Livvakten känner inte till att något har hänt. Strax därefter ringer en annan av Olof Palmes medarbetare till livvakten i ungefär samma ärende. Denne tar då kontakt med sin livvaktskollega och ringer därefter till säkerhetsavdelningens sambandscentral. 23:43. SBC meddelar krimjouren om vad som hänt. Vakthavande inspektör där begär att tillgängliga vittnen ska föras till dem för förhör. Vid samma tid ringer LAC upp SBC. Det är Kotschi som får samtalet. LAC meddelar att Palme är mycket svårt skadad och att det är osäkert om han kommer att överleva. 23:45. På begäran från SBC larmar krimjouren ut teknisk personal, alltså kriminaltekniker. Vid ungefär samma tid underrättar Kotschi beredskapstjänstgörande polischef Göran Hansén om det inträffade. Denne ska meddela Hans Holmer. Runt 23:50. Kotchi tar kontakt med polisöverintendent Sune Sandström som i sin tur kontaktar biträdande länspolismästare Gösta Velander. Båda beslutar sig för att träda i tjänst och får transport till polishuset. Runt samma tid meddelar han sen Kotchi att han inte får tag i Hans Holmér. Krimjouren meddelar nu Hansén. Man beslutar att kalla in chefen för våldsroteln, Nils Linder, och viss personal ur beredskapsstyrkan för tjänstgöring. Runt samma tid får personalen på säkerhetsavdelningens sambandscentral en ny fråga om något hänt Olof Palme. Operatören tar kontakt med SBC som meddelar vad som hänt. 23.57 TV1 avslutar sina sändningar för kvällen. Runt samma tid, strax innan midnatt, kommer de första vittnena till krimjouren. Nu är vi alltså framme vid midnatt och från och med nu citerar vi direkt ur juristkommissionens kronologi. Det kommer att bli viktigt i senare avsnitt med just de här tiderna, så därför väljer vi att ägna dem mycket tid och möda. Citat. Klockan 00.00 till 01.00. Statssekreteraren i statsrådsberedningen Ulf Dahlsten väcks ungefär vid midnatt av Lindström som säger sig ha fått uppgift om att Olof Palme har skjutits. Dahlsten ringer till Rikspolisstyrelsen, säkerhetsavdelningen, för att få uppgiften bekräftad. Samtalet kopplas till jourcentralen istället för till säkerhetsavdelningens sambandscentral. I jourcentralen vet man inget om händelsen men kontaktar SBC. Dahlsten får uppmaningen att lägga på eftersom Kotchi försöker nå honom. Kotchi ringer upp Dahlsten och säger att Olof Palme har skjutits. Beredskapstjänstgörande intendent på Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, polisintendenten Alf Karlsson, underrättas klockan 00.05. Karlsson går själv i tjänst och beordrar den beredskapstjänstgörande kommissarien i tjänst. Klockan 00.06 konstaterar läkarna att Olof Palme är död. Uppgiften vidarebefordras omedelbart till Kotchi. Kotchi får också besked om att Lisbeth Palme vill att bland annat Lindström ska komma till Sabbatsberg. Dahlsten motringer Kotchi och får då beskedet att Olof Palme är död. Kotchi ger besked om att Lisbeth Palme önskar att bland annat Lindström ska komma till Sabbatsberg. Dahlsten ringer upp Lindström och Ingvar Karlsson. Ingvar Karlsson ber Dahlsten kalla samman en beslutsför regering. Inspektören Åkesson i SBC kontaktar klockan 00.08 vakthavande tjänsteman på Utrikesdepartementet och ber henne att vidarebefordra uppgiften till regeringskansliet att Lisbeth Palme vill att bland annat Lindström ska kontaktas. Vakthavande får kontakt med Lindström samt söker förgäves jourhavande i statsrådsberedningen, Lars-Olof Pettersson. Beredskapsåklagaren vid Åklagarmyndigheten i Stockholm, Marianne Lundgren, nås av uppgiften om att statsministern skjutits och kontaktar krimjouren. Krimjouren får omkring klockan 00.10 besked från SBC att Olof Palme är död. Två kriminalinspektörer skickas till Sabbatsberg. Krimjouren underrättar beredskapsåklagaren om att Olof Palme är död. Bevakning anordnas vid makarna Palmes bostad klockan 00.15. TT får omkring klockan 00.15 från SBC bekräftat att Olof Palme skjutits och att han är död. Söderströms patrull lämnar brottsplatsen och åker till krimjouren för att upprätta brottsanmälan. Avdelningschefen Sven-Åke Hjelmroth, säkerhetsavdelningen, underrättas av Alf Karlsson omkring 00.15. Hjelmroth söker flera befattningshavare inom regeringskansliet och rikspolischefen, men telefonlinjerna är upptagna. Hjelmroth ringer byråchefen Sture Höglund. De talar om livvaktsfrågor. Hjelmroth kontaktar därefter byråchefen Per-Göran Ness. Hjelmroth, Höglund och Ness går i tjänst. Dahlsten når från bostaden fem statsråd. Han åker därefter till regeringskansliet i Rosenbad. TT skickar klockan 00.20 ut ett flashtelegram med texten Olof Palme död. 7 minuter senare sänder TT telegram där omständigheterna anges i korthet. Kommentar, här finns det en fotnot till det hela där står det: flashtelegram är ett telegram som innehåller en nyhet som anses vara av särskilt stor vikt. Slutkommentar. Kotschi underrättar chefen för SBC om mordet omkring klockan 00.20 och strax därefter dennes ställföreträdare. Från krimjouren sänds tillgängliga signalementsuppgifter på gärningsmannen ut till taxi och SL klockan 00.20. Några av Olof Palmes anhöriga kommer till Sabbatsberg. Rikspolisstyrelsens jourcentral underrättar jourhavande tjänsteman, polisintendenten Christer Sjöberg, om mordet klockan 00.25. Sjöberg underrättar rikspolischefen Holger Romander som befinner sig i Värmland. Omkring klockan 00.30 talar TT in ett kort meddelande till telefonnyheterna 07.10. Lindström kommer omkring klockan 00.30 som den första inom statsrådsberedningen till Rosenbad. Han underrättar ABAB om vad som hänt. Det första samtalet från en utländsk radiostation om mordet kommer till Sveriges Radios telefonväxel. TTs inrikeschef Erik Nylén ringer omkring klockan 00.30 till Sveriges Radios växel och informerar om mordet och ber växeln att underrätta ekoredaktionen. Någon sådan underrättelse sker inte. Velander och Sandström kommer till SBC. De informeras av Kotschi. Velander tar över ledningen. Personal på våldsroteln kallas in för tjänstgöring. När de kommer i tjänst tar de successivt över uppgifter från krimjouren och förhörvittnen tar emot tips med mera. Dahlsten försöker få fram ett meddelande till kungen. Vakthavande på Drottningholm uppger att kungen befinner sig med familjen i Storlien och att han inte har telefonnumret dit. Vakthavande tjänsteman i utrikesdepartementet får kontakt med jourhavande i statsrådsberedningen klockan 00.35. Personal från krimjouren kommer till Sabbatsberg. De hämtar in uppgifter från läkare och ambulanspersonal och samlar in kläder och annat bevismaterial. ABAB förstärker bevakningen av Rosenbad. En journalist från tidningen Arbetet ringer omkring klockan 00.40 till Sveriges Radio och meddelar vad som hänt. Det samtalet når sändningsledaren som strax därefter får ännu ett samtal med samma uppgifter. Sändningsledaren beslutar sig då för att tillämpa de sändningsföreskrifter som gäller om kungen dör. Sändningsledaren vid TV underrättas klockan 00.42 av en journalist. TV2 avslutar sina sändningar för kvällen klockan 00.46. Ingvar Carlsson kommer i taxi till Rosenbad omkring 00.45. Ungefär samtidigt kommer Dahlsten. Ingvar Carlsson kontaktar ABAB angående bevakningen av Rosenbad. ABAB tar kontakt med polisen. De första reportrarna vid Ekoredaktionen kommer till Sveriges Radio omkring klockan 00.50.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Klockan 01.00 till 02.00. Många av statsråden kommer till Rosenbad. Flera av dem åker taxi. Personal på tekniska roteln underrättar chefen för roteln, kommissarien Vincent Lange. Riksradion ger klockan 01.10 sin första rapport om mordet. Personal från tekniska roteln kommer till brottsplatsen klockan 01.10. Kungens livvakter i Storlien får reda på mordet genom radioutsändningen. Hjelmroth har kontakt med statssekreteraren i justitiedepartementet Harald Fält och underrättar honom om vad som hänt. Fält samtalar med justitieministern. Vakthavande befäl på försvarsstaben får klockan 01.15 telefonsamtal från försvarsattachén i Washington som vill ha bekräftelse på uppgifter i Washington om att Olof Palme mördats. Vakthavande befälet vet inget om detta. En tjänsteman på försvarsdepartementet som i sin bostad hör den första radioutsändningen om mordet underrättar klockan 01.19 vakthavande befäl på försvarsdepartementet och ringer omedelbart därefter till försvarsstaben och berättar nyheten. Dahlsten, som har sökt talmannen Ingemund Bengtsson, får besked att denne är i Spanien. Dahlsten kontaktar förste vice talmannen Ingegerd Troedsson. Troedsson åtar sig att meddela riksdagsdirektören Sune Johansson och att tillsammans med honom förbereda talmannens beslut med anledning av statsministerns död. Kungens livvakter tar omkring klockan 01.30 kontakt med ABAB för att förstärka kungens bevakning. Lange kommer till brottsplatsen. Lange beslutar efter en kort stund att undersökningen ska avbrytas. Teknikerna åker till SPC för att få ytterligare information. Överbefälhavaren Lennart Ljung underrättas omkring klockan 01.30 i sin bostad av vakthavande befälet i försvarsstaben. Hjelmroth, Höglund och Ness kommer till Rikspolisstyrelsen ungefär samtidigt. Ingvar Carlsson, statsrådet Anita Gradin, statsrådet Kjell-Olof Fält, Dahlsten och Lindström körs av polisen från Rosenbad till Sabbatsberg. Hjelmroth och Ness kommer omkring klockan 01.50 till SBC för att få information. Tillförordnade chefen för kriminalavdelningen underrättas. Velander ger order om att rikslarm ska sändas ut. Han ber sig därefter till Sabbatsberg. Klockan 02.00 till 03.00. Ljung kommer omkring klockan 02.00 till försvarsstaben. En genomgång av beredskapsläget görs. Begäran om rikslarm sänds från Polismyndigheten i Stockholm till Rikspolisstyrelsen klockan 02.02. Sändningen av rikslarmet påbörjas klockan 02.05. Personal från tekniska roteln åker till Sabbatsberg för att bland annat ta hand om bevismaterial. Lisbeth Palme och några anhöriga skjutsas av polisen till bostaden på Västerlånggatan. Ett 20-tal tjänstefria livvakter inom säkerhetsavdelningen beordras i tjänst. Även viss annan personal kallas in under natten. Chefen för spaningssektionen kommer till polishuset. Han kallar in personal för tjänstgöring. Ljung meddelar klockan 02.45 säkerhetsavdelningens sambandscentral på vilket telefonnummer han kan sökas. Ungefär samtidigt meddelar justitieminister Sten Wickbom var han kan nås. Medlemmarna i regeringen och Velander skjutsas från Sabbatsberg till Rosenbad av polisen. Klockan 03.00 till 04.00. Troedsson och Johansson kommer till riksdagen omkring klockan 03.00. Förste hovmarskalken Lennart Arén väcks av en journalist från TT som undrar om kungen har avbrutit sin skidsemester med anledning av mordet på Olof Palme. Regeringen sammanträder med början klockan 03.07. 13 medlemmar av regeringen är närvarande när sammanträdet börjar. Vid en allmän beredning redogör Belander och Hjälmroth för polisarbetet. Försvarsministern Roine Carlsson anländer omkring klockan 03.30. Det militära säkerhetsläget berörs. Regeringen beslutar att överlämna en skrivelse till riksdagens talman i vilken regeringen anmäler att statsministern är död. Rikspolisstyrelsen sänder på Romanders order ut gränslarm klockan 03.09. Bevakningsproblem uppstår vid brottsplatsen. Bevakningen förstärks tillfälligt. Skyddsstaket skaffas fram och avspärrningen förstärks. Arén tar kontakt med kungens livvakter och ber dessa meddela adjutanten att han ska ringa Arén. Meddelandet vidarebefordras adjutanten via ABAB-vakten. Kungens livvakter tar kontakt med säkerhetsavdelningen i Stockholm. Från överbefälhavaren går omkring klockan 03.45 ut order till samtliga myndigheter inom Försvarsmakten om flaggning. Orden är samtidigt en information om det inträffade. Welander återvänder till polishuset. Hjälmroth återvänder till Rikspolisstyrelsen. Welander sänder en sambandsman till Rosenbad. Klockan 04.00 till 05.00. Rapport går klockan 04.00 ut med en extra nyhetssändning om mordet. Arén talar med adjutanten och även med kungen. Arén underrättar riksmarskalken. Hjälmroth återvänder till Rosenbad för att diskutera livvaktsfrågor. Klockan 05.00 till 06.00. En rättelse av rikslarmet sänds ut klockan 05.06 på order av Welander. De livvakter som avdelats för skyddet av vissa statsråd kommer successivt till Rosenbad. Regeringen håller presskonferens i Rosenbad med början klockan 05.15. Klockan 05.15 kommer Ljung till Försvarsdepartementet för ett sammanträffande med försvarsministern och andra tjänstemän i departementet. Hjälmroth återvänder till Rikspolisstyrelsen. Klockan 06.00 till 12.00. Kungen lämnar omkring klockan 06.00 Storlien och åker till Östersund för att därifrån flyga till Stockholm. En privatperson överlämnar omkring klockan 06.30 en kula som han enligt uppgift har hittat på den västra sidan av Sveavägen till en polisman som bevakar brottsplatsen. Lange tillkallas och tar hand om kulan för teknisk undersökning. Landshövding Sandgren som befinner sig i Paris ringer omkring klockan 07.40 till länsöverdirektören Olle Lindberg. Sandberg har underrättats om mordet av sin sekreterare. Lindberg har inte hört något från polisen. Han ringer till polishuset och talar med Welander. Tekniska rotens personal kommer till brottsplatsen omkring klockan 08.30 för att påbörja brottsplatsundersökningen. Beredskapsåklagare, kammaråklagaren Birgit Hallberg, kontaktar våldsroten och frågar om hon bör åka in till polishuset, men får svaret att det inte behövs. Någon gärningsman är ännu inte känd. Departementsrådet i Justitiedepartementet Claes Bergenstrand åker omkring klockan 09.00 enligt överenskommelse med Welander till polishuset för att få information. Från omkring klockan 10.30 spärras ett större område av för brottsplatsundersökningen. Blodspåren undersöks och dokumenteras. En genomsökning sker efter kulor, hylsor och andra spår. Platsen för brottet och den förmodade flyktvägen fotograferas, skisser upprättas med mer. Området närmast brottsplatsen sopas för hand. En sopmaskin sopas Sveavägen. Det som har sopats ihop tas tillvara i plastsäckar. Brottsplatsundersökningen avslutas klockan 15.45. Kungen anländer till Arlanda. Holmér kommer till polishuset omkring klockan 10.50. Han tar över ledningen av spaningsarbetet. Med början klockan 11.00 hålls ett möte med säkerhetscheferna i departementen. Talmannen anländer från Spanien till Arlanda omkring 11.00. Han möts av livvakter. Talmannen åker direkt till riksdagshuset där han överlägger med Troedsson och Johansson. Talmannen beslutar att entlediga samtliga statsråd och uppmanar dem samtidigt att uppehålla sina befattningar till dess en ny regering har tillträtt. Klockan 12.00 håller polisen sin första presskonferens om mordet. Nu har vi tagit oss igenom de första kritiska timmarna kring mordet på Olof Palme, och det finns såklart en hel del som förvånar en sett med dagens ögon. Till exempel var beredskapen på Sveriges Radio och SVT uppenbarligen inte tillräcklig för sådana här stora händelser. Likaså dröjde det väldigt lång tid innan försvaret fick information om det inträffade, något som hade kunnat ta betydelse om man tolkade mordet på statsministern som till exempel ett invasionsförsök. Att Hans Holmér var på väg att åka Vasaloppet kan han knappast klandras för, men vi ser också att beslutsgångarna här var snåriga och ineffektiva i hans bortavaro. Men det som får mig att höja på ögonbrynen gällande själva mordplatsen är att den var så kontaminerad strax efter mordet att man inte ansåg det vara meningsfullt att söka med hund. Av det kan vi dra slutsatsen att man spärrat av ett för litet område eller att man uppehöll avspärrningarna för dåligt. Som vi hört i tidigare avsnitt var det faktiskt lite av båda delarna. Bland annat berättar Bo G. Andersson, då journalist på DN, om hur man släpptes in innanför avspärrningarna och kunde ströva fritt där. Den officiella tiden för skotten var 23.21. Ändå dröjde det till morgonen därefter, kring 8.30, innan tekniska rotelns personal var på plats. Nu ska vi säga att det vid 11:45 på mordnatten faktiskt larmades ut teknisk personal, som man skriver, men det är oklart vilka dessa var. Helt klart är att de inte var från tekniska roteln, för de kom alltså dit först morgonen efter.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Vi kan slutligen också konstatera att kommissionen är tydliga med att Gösta Söderström godkände avspärrningarna. Med facit i hand var detta ett olyckligt beslut. Självklart skulle dessa varit större. Men med tanke på hur situationen var på platsen tycker inte jag att man kan klandra honom för just det. Och det fanns ju under alla omständigheter andra kollegor som kunde uppmanat honom att utvidga avspärrningen. Nu har vi börjat ge oss in i labyrinten på riktigt. Och med hjälp av dagens avsnitt blir det avsevärt lättare att förstå de delvis motsägande uppgifter som kom fram strax efter mordet. Men det kommer vi till i framtida avsnitt. Om du vill komma i kontakt med mig eller Dan om podden, mejla till simwaypodcast@gmail.com. Det är alltså simwaypodcast@gmail.com. Vi hinner tyvärr inte svara på frågor eller teorier om mordet, utan hänvisar er till lämpliga forum på till exempel Facebook. Om du vill stötta den här podden så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com/palmemordet och bli sponsor idag. Då är du också en av dem som kommer att bjudas in till Palmevandringen 2025, det vill säga nästa år. Om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Kom ihåg att vi just nu inte har något bra system för att se vilka som gör engångsdonationer i förhållande till Palmevandringen. Så vill du försäkra dig om en plats så är Patreon det absolut bästa. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemordet som idag gjordes av mig, Tobias Sannriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Du kan också besöka vår hemsida www.prsmedia.se. Tack till bröderna Puotiainen för deras fantastiska genomgång av ett bands historia. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet.
Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten.
För att ända sedan Julius Caesars tid har det aldrig hört talas om ett mord på en framstående politiker som inte har politiska skäl.
Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Och det ledde också till rättegång. Men han frikändes i hovrätten.
Nu ska vi ut på rövarstråt. Jag viskar ut och röva.